Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kom till mitt arma hjärta, Guds ande, ren och kär. Jag ser med bitter smärta hur full synd det är. Jag kan ej själv det rena, du kan det, du alena. Så kom och bli mig när. Amen. Predikotexten är tredje årgångens episteltext. Och vi ska i Jesu namn lyssna till den från Apostlagärningarnas andra kapitel från 36. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det här är då slutdelen av Petrus pingstpredikan på den dag när de stora skarorna gick ut på gatorna i Jerusalem för att försöka ta reda på vad det var för märklig storm och vad det var för dom gick fram över staden. Då Petrus håller den här pingstpredikan berättar han egentligen mest om vad som har hänt Jesus. Han förklarade med hänvisningar till Gamla testamentet. Och han påminner lyssnarna om deras skuld i korsfästelsen. Denne Jesus som ni korsfäste. Som ni korsfäste. Då högg det till i hjärtat på dem. Var det så att de hade varit med och ropat korsfäst? Samma människor som gick där och lyssnade till Petrus. Kanske var en del av dem med. Kanske var det också annat som gav dem dåligt samvete när de lyssnade. De lyssnade till Jesus. Han var en välkänd profet. Många av dem var med när han talade så allvarligt att de flesta vände till Jesus och gick bort. De hade inte brytt sig. De tyckte det var hårt tal. Till och med hans lärjungar hade flytt då när det riktigt gällde. De hade inte kunnat försvara sin mästare. Och de hade inte ens kommit ihåg vad han sa, att han måste lida och dö. Och att han på tredje dagen skulle uppstå igen. Ja, visst var det så att de alla hade orsak att känna ett styng i hjärtat. Vi kan nu fråga oss, har du och jag någon orsak att känna styng i samvetet? Vi var väl inte med och korsfäste Jesus. Vi övergav honom inte i ett semane. Vi hade inte förmånen att lyda honom. Och vi kunde därför inte gå bort, vända oss bort ifrån honom, så som de här judarna hade gjort, och förkasta honom. Nej, vi var inte på plats. Men vi har haft en chans att lyssna till honom. Vi har haft en chans att förkasta det han sa. Och kanske det därför finns någonting som hugger i samvetet också för oss. Jesus undervisar i sitt avskedstal om den helige ande. Enligt Johannes evangeliet 16 kapitel säger han så här: när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens furste dömd. Den helige ande har minst lika hårt arbete med att överbevisa oss som med Petrus åhörare. Vi är nämligen som stock och sten när det gäller vårt eget intresse att lyssna och ta emot. Ännu värre. En stock eller en sten gör inte motstånd. Men vi har i vår natur ett syndafördöme som inte bara vilar utan som gör motstånd mot Gud. Vi hittar på alla möjliga undanflykter. Och vi är rent av väldigt duktiga att rättfärdiga oss. Vi hänvisar till insatser på olika sätt. Vårt arbete i Guds rike, våra penninggåvor. Och rent av kanske vår lära som vi menar är den enda rätta. Ju större meriter vi har, desto svårare har anden att överbevisa oss om vår egentliga situation inför Gud. Tänk på sändebrevet till Laodicea i Uppenbarelsebokens 3 kapitel. Där Jesus tillrättavisar mottagarna av brevet för att de är ljumma. De har en stark tilltro till sig själva. De är sig själva nog. Därför ska de spys ut ur hans mun. Men när vi tittar på kretsen kring Jesus, vem som samlades gärna inför hans fötter, så kom dit syndallaslag. Syndarna drogs till honom, för de upplevde sig misslyckade. De behöver inte Jesus. Inte annat än att de vill sola sig i hans glans. Men anden har samma kraft idag som på den första pingstdagen. Och därför ska vi se på hur den helige ande omvänder. När den stora folkskaran på pingstdagen lyssnade till Petrus frågade de: bröder, vad ska vi göra? Svaret var en uppmaning till omvändelse och dop. Det tillstånd som lyssnade i är också det tillstånd var och en av oss befinner oss i innan vi är omvända. Otro. Det finns flera synonymer med otro. Vi kan säga att vi står med ryggen mot Gud, vända bort ifrån honom. Bortvänd brukar vi också säga språk. I det tillståndet mår vi ofta dåligt. Vi kanske inte är döda, vi är sjuka. Men i själva verket är en synonym till det här tillståndet också andöd. Eller att gå och vandra i mörker. Eller att vara opånyttfödd, brukar man också säga. Det kan ju hända att man inte förstår hur illa det är. Men den som har sett lite av den här situationen så känner inte någon glädje. Allting är eländigt, sorg och lidande, att vi än vänder blicken. Och så är det lika illa när vi ser på oss själva. Det kan förstås hända att en och annan av oss hittar uppmuntrande saker som kan ge oss glädje här i livet. Att man har lyckats i karriären, att man har ett fint hus, bättre än grannens. Att man har gott pengar och så vidare. Men det är ju sånt som håller att betrakta bara en kort tid. Sen förstår vi att det är ett jagande vind, som predikaren säger. då blir det fåfänglighet. När lagen drabbar oss slås allt sönder. För lagen ställer oss inför Guds helighet. Var fullkomliga. Då är det slut på glädjen. Särskilt när vi tänker på att vi en dag ska ställas fram inför Guds domstol. Och allt ska granskas och visas upp. Vad har jag då att komma med? Vad ska vi göra? Det ska vi också fråga. Omvänd dig. Det betyder att du ska flytta din blick bort från dig själv, din omgivning, och rikta blicken på Jesus. Se vad Gud gör för dig. Lyssna till evangelium. Det var ju exakt det som Petrus har predikat här på pingstdagen. Han predikade om Guds stora gärningar, det att det som profeterna har sagt ska ske genom Messias ankomst, det har nu skett. Allt vad som har sagts av profeterna har gått i fullbordan. Särskilt genom det att Jesus spikades upp på ett kors och att han sen blev uppväckt på tredje dagen. Det här är kärnan, och det var det som Petrus predikade. Blicken, se på Jesus. Titta inte på dig själv. När man frågar, vad ska vi göra? Så visar Petrus. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Det vill säga, han hade receptet att gå till Herren Jesus. Och det är anden som utför den här gärningen, som svänger på oss så att vi ser Jesus. Jesus säger det här också om anden i Johannes 16, lite längre fram. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Han ska förhärliga mig. Det är andens viktigaste uppgift, att visa vad Jesus har gjort. Och det är detta. Den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det att Gud gjorde honom till Herre, det är inte bara det att det är en stor bekännelse, som var de första kristnas bekännelse, Jesus är Herren. Utan det är en bekännelse till namnet. Namnet som är över alla namn. Guds heliga namn, jag är, som man brukar omskriva med namnet Herren. Det är det namnet som Jesus använder om sig många gånger. Det är det som gjorde att judarna blev ursinniga på honom och ville döda honom. Och det är den bekännelsen som är den som anden för oss till. Att Jesus, att tro att Jesus är Herren, den trefalt helige. Han som uppenbarade sig för Mose vid den brinnande busken redan. Han som var jordens skapare rent av. Den som råder överallt. Ja, Jesus är Herren. Och att bekänna Jesus vara Messias är en mycket svår sak för judarna att bekänna. Det betyder att han erkänns vara den Davids son som Gud hade lovat David genom profeten Natan. Han som skulle bygga ett hus åt Herren. Han skulle bygga ett nytt tempel. Som också kallas för Kristi kropp. Och han ska för evigt sitta på Davids tron och regera med all makt överallt. Det är om honom vi bekänner att han har farit upp till himlen och sitter på Guds högra sida. Alltså utövar Guds allmakt. Det betyder också att han är den som kommer med den eviga rättfärdigheten, syndarnas förlåtelse. Den syndarnas förlåtelse, den kommer anden och tillsäger oss personligen. Och på ett alldeles särskilt sätt gör han det genom dopet. Därför finns den här förmaningen, låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Att få gemenskap med Jesus, att döpas till hans namn, betyder att vi får del av allt det han är och har. Det betyder att hans rättfärdighet, han levde ett liv i vårt ställe, rättfärdig, utan fläck, utan synd. Den rättfärdigheten, den håller att ta på sig när vi står inför Guds domstol. Och den rättfärdigheten kläs vi i vårt dop. Så att vi är fullkomligt heliga, fläckfria inför Gud. När han ser oss i den dräkten. För det står ju också i Paulus brev till Galaterna. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Och på den här grunden kan syndernas förlåtelse predikas. Genom dopet kläs vi i Kristi rättfärdighet och samtidigt tar han vår synd på sig. Vi förs nämligen i dopet genom tid och rum till korset där det saliga bytet skedde. Han tog vår skuld, vårt straff, och han gav oss sin rättfärdighet. Världens synd togs bort och den rättfärdighet som Jesus hade vunnit för hela världen blev uppenbarad när han uppstod. Och nu är pingstens budskap alltså: skriften är fullbordad. Messias har kommit. Han har förvärvat en evig rättfärdighet. Och det här gäller dig. Det här allmänna budskapet som går ut genom predikan, det vill nu anden tillämpa just på dig och mig. Det vill säga, han vill vända oss bort ifrån oss själva och från världen och vända oss för att se Jesus och få del av det som han har gett oss helt personligen. Det är det som det avses när Petrus säger: låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Anden vill vända de allmänna orden för dig, eller de ord som kommer från Golgata och uppståndelsen och som lyder för dig. Det vill han vända så att du svarar för mig. Så är det också i nattvarden. När vi hör orden för dig utgiven, för dig utgjutet, så svarar vårt hjärta: för mig utgiven, för mig utgjutet. Det är omvändelsen, att vi tar emot detta av Herren. Och det gäller er och era barn. Senare ser vi att det här er gäller också hedningarna, det vill säga också oss. Det finns redan med i den här profetiska utsagan, även om Petrus hade svårigheter att begripa det. Gud måste lära honom det senare på ett alldeles särskilt sätt. Men han säger ändå här: er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta. Det här är en teknisk term för hedningarna. Alla dem som är långt borta. För judarna, de hade förmånen att få vara nära. De fick komma in i templet. De hade rättigheten att komma nära Herren. Men hedningarna måste vara utanför. Hedningarna som nu är långt borta, också dem gäller löftet. Och det här alla gäller ju naturligtvis också dopet. Och därför praktiserades redan från den här tiden dop för hela familjer. Också barnen blev döpta. Men det är en annan fråga som vi då inte går in på nu. Så står det ännu där: så många som Herren vår Gud kallar. Det här är ett vittnesbörd om vår fullständiga oförmåga och Guds allmakt. Jag har själv inte den minsta förtjänst av min omvändelse. Jag har inte kunnat göra någonting. Det beror inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Att jag får tro mig vara salig är från första stund Guds nåd alena. Men så har vi ännu en sak som finns med, det tredje vi ska säga. Den heliga ande förmanar och varnar. Petrus slutar ju inte här. Det står: också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem. Låt er frälsas från detta bortvända släkte. Han fortsätter med många förmanande ord som bara delvis är återgivna här i den här texten. Det skulle ha varit oerhört intressant att få läsa alla de här förmaningarna. Eller att lyssna till dem. Det finns på andra ställen i Nya testamentet väldigt mycket förmaningar. Och vi får väl utgå ifrån att de har bevarats genom apostlarnas brev. Där vi har många förmaningar. Låt er frälsas från detta bortvända släkte. Det går en skarp gräns mellan de icke-troende och de troende. Just de här samma begreppen som vi var inne på. Bortvänd, omvänd. Död, liv. Mörker, ljus. Opånyttfödd, pånyttfödd. Det finns många såna här synonymer. Och nu säger Petrus, vänd er bort. Eller han säger, låt er frälsas från detta bortvända släkte. Alltså frälsas från, räddas från. Det är någonting som är farligt med det här bortvända släktet. Som Petrus förmanar att vi ska vända oss bort från. Det är farligt att fästa sitt hjärta vid det som kallas världen. Paulus uttrycker det också så här i Romarbrevets 12 kapitlet. Anpassa er inte efter denna tidsålders väsende. Anpassa er inte. Vi ska inte försöka bli så lika världen som möjligt. Det är inte så som Gud breder ut sitt rike i världen. Att han låter de kristna smälta in och bli lika värden. Utan Gud breder ut sitt rike genom Guds ord som anden tillämpar. Och när anden har tillämpat det, då vill de som lyssnar ta emot. Inte likna den här världen. I Kolosserbrevet 3 förmanar Paulus efter att ha undervisat om Kristus och hans verk. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Då ni alltså, på grund av det här, sök det som är där ovan. Den kristne har en annan inriktning på sitt liv än världen. Världen koncentrerar sig på det här nere. Hur vi ska lyckas, hur vi ska få så mycket som möjligt. Ära, beröm, pengar, egodelar, karriär. Men en kristen frågar, vad vill Herren? Han frågar efter vad det är som är där ovan. Och nu befinner vi oss alltså i en riskzon där djävulen vill röva bort Kristus från oss. Och oss från Kristus. Man brukar säga att djävulen har två allierade som är mycket farliga. Världen och vårt eget kött. Under tiden efter pingst, eller trefaldighetstiden som vi talar om enligt den gamla handboken, kommer vi att följa den heliga andes verksamhet med oss människor i livets olika skeden. Det är växandets tid. Och i vårt nordiska klimat är det ju så fint att det här sker samtidigt när det grönskar och växer ute i naturen. En fin bild. Gud låter naturen grönska och så småningom mognar skördarna. Och så vänds kyrkans år och inriktning på att Jesus ska komma tillbaka. Det som sker här på jorden under den här tiden är bara en mellantid. Där vi fostras. Det är en ökenvandring. Men vi har Kanan i sikte sen efteråt. Och det här sker mitt ibland naturens alla faror. Det brukar kunna dyka upp slagregn, torka, storm, tistlar och annat ogräs som vill fördärva skörden och förkväva grötan. Och det kommer röta och skada insekter. Djuren kämpar för sin överlevnad i det ekologiska kretsloppet. Allt det här påminner om att vi lever i en farlig värld. Och därför behöver vi förmaningarna att hålla blicken stadigt på Kristus. Att söka det som är där ovan. Det är nämligen bara där kraften finns till strid. Den strid som vi är kallade till. Och det är så anden vill leda oss med blicken mot Kristus. När den helige ande visar oss på Kristus, visar han på vad vi är frälsta från. Slaveriet under djävulen och världens makter. Och från att låta vårt kött styra våra begärelser. Men samtidigt ger han oss utrustning så att vi kan kämpa mot det här. Och han förser oss med gåvor så att vi kan vara ljus och salt i världen och fungera som Kristus brev eller himlaljus i världen. Den helige ande utrustar alltså med gåvor. Det gör han genom sin församling. Där använder han nådens medel för att föda oss med evangeliet och sakramenten, som Gud i sin godhet har gett oss för att bevara oss i tron och för att uppbygga vår gemenskap med den treenige i första hand och med varandra. Pingsten och den tredje trosartikeln utgör därför en stark uppfordran till att hålla fast vid vår gemenskap kring ordet och sakramenten och söka oss till det bord där Kristus kommer till oss. Låt oss följa de första lärjungarnas exempel, de som höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande måste adfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.